Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Sverige Springer-podden. Idag är det jag som heter Manne Forsberg som tar hand om den här podcasten och är med den eminenta gästen Johan Forsstedt. Välkommen.
Tack så jättemycket, Manne. Kul att vara här.
Jättekul att du är här. Johan är ju känd som sportjournalist med extra fokus på längdskidor och vintersport kanske. Och också löpare, löpcoach och allra mest känd, i alla fall för våra lyssnare, tror jag att du är som podcastvärd för Maratonlabbet.
Det vet jag ju inte vad jag är mest känd för, men absolut, jag har podden Maratonlabbet sedan 1,5 år tillbaka. Och det var väl så vi började träffas lite grann.
Ja, och ni startade med ambitionen att springa en maraton under 3 timmar och redde ut på vetenskapligt sätt hur ni skulle lyckas med det. Och nu har ni klarat det målet och mycket mer därtill.
Ja, men 3 timmar är ju ett sånt där stort mål. Vi ska ju snacka om ett annat drömmål eller milstolpe för många. Och 3 timmar är väl någon typ av förlängning av det.
Ja, exakt. För det temat idag är någonting som jag själv är lite besatt av. Det är att springa 10 kilometer under 40 minuter. Mm. Och det här är ju väldigt olika, jag har förstått, i researchen av det här avsnittet. För en del är det liksom något jättestort och svårt. Och för andra händer det av bara farten. Hur var första gången för dig?
Ja, men jag ska försöka att dra lite bakgrund utan att bli så här långrandig som jag kan bli. Men bara lite kort bakgrund.
I ett sånt här intressant ämne så får man ju bli lång.
Ja, nej, men jag ska bara... Alltså, min bakgrund som idrottsperson, eller vad man ska säga, är ju att jag är gammal fotboll- och hockeyspelare. Främst fotboll. Så jag höll ju på ganska länge att spela fotboll. När jag inte satsade lika mycket på det började jag komplettera det med löpning. Och då började jag springa lopp. Och då var den här gränsen sub 40 på milen mitt första stora mål. Det var liksom där jag började.
För
jag
kände, hur gammal var du då?
Då var jag nog 28 ungefär.
Okej. Okay. Du var så pass gammal. Och du höll på med fotboll och hockey parallellt, eller hade du slutat med det då?
Nej, hockey la jag av med kanske på gymnasiet. Mm. Men fotboll spelade jag på hög nivå tills jag var 23-24. Relativt hög nivå. Upp till division 1.
Hade du liksom legat av dig mellan då 23 och 28, eller hade du hållit dig tränad?
Jag spelade fortfarande fotboll då, lite lägre nivå, men det var kanske 3-4 gånger i veckan. Och så kompletterade jag kanske med ett pass löpning utöver det, för att jag gillar att träna de flesta dagarna i veckan.
Så du var en vältränad ung man med en elitidrottarbakgrund ändå, får man säga.
Ja, kanske. Det lät fint. Vi säger att det var så.
Ja, men det känns fint för mig om du nu ska säga att det hände lätt. Så är det skönt att du hade en sån.
Mm. Men det som jag ska komma till är att det inte hände så där extremt lätt ändå. För att det här året som jag bestämde mig för att det här skulle ske. Det kan man ju göra med första gången i den här aspekten. Mm. I det här ämnet kan man ju verkligen bestämma så här, det här datumet ska det ske. Det är svårare med det här som du brukar prata om i andra poddar. Men det
ja, precis. Nu kan vi prata mycket om första gången berättelser och sådär. Ni kommer få höra lite andra första gången berättelser. Och det påminner ju lite om först, alltså sexdebuten, fast det här är svårare på något vis.
Ja. Ja, jag låter det vara osagt. Men i alla fall så bestämde jag mig 2010 var det här. Och då var det här Hässelbyloppet som man hade hört talas om, även om man inte var löpare. Så hade man hört att det fanns ett snabbt millopp ute i Hässelby i västra Stockholm som gick i oktober. Så man hade liksom hela sommaren på sig att förbereda sig. Och det tog jag ju sikte på då. Så det var den första gången jag började tänka på det här loppet och började väl springa lite mer. Men sen kollade jag min träningsdagbok nu.
Mm.
Och jag sprang inte särskilt mycket. Jag sprang typ en gång i veckan. Okay. Förutom fotboll och squash och styrka och allt möjligt. Men jag sprang mycket såna här runder som var så här 5-6 kilometer på typ
jättefort.
4.07-fart. Mm. Och, så jag gjorde en massa sådana snabba tempon eller snabba tröskeltempon som jag inte visste då att det var det kallades.
Nej.
Men jag stack ut och sprang Riddarfjärden runt till exempel. Jag bodde i Gamla stan då. Det var tror jag 7 kilometer. Men jag gjorde nästan inga intervaller eller så, för det tyckte jag att jag fick i fotbollsspelandet.
Och inga lugna distanspass heller?
Väldigt sällan att jag stack ut och sprang. Jag sprang nog nästan inga pass över en mil.
Nej.
Kanske något liksom. Jag kommer ihåg att det var ganska jobbigt rent så här muskulärt att bara springa längre än en mil den här tiden. För fotboll så springer man ju ungefär en mil, 11-12 kilometer på en match. Och då pausar man, det blir lite speciellt. Så jag kommer ihåg att det var lite småjobbigt. Men nu skulle jag egentligen prata om hur första gången när jag klarade det var, men nu börjar jag prata om...
Jo, men det vill jag höra bakgrunden också förstås. Och misslyckandena.
Just det.
Vägen dit.
Men det var det här loppet då, och då sprang jag faktiskt, jag såg det nu, med Erik Olofsson.
Mm. Som är din kollega i maratonlabbet.
Just det.
Och som nu satsar på att springa under 2:40 på maraton.
Just det. Och det här loppet så såg jag att jag tog rygg på honom i Hässelby. Och höll mig nog i 4 fart där i början.
Mm.
Men det retliga var att jag kom in på 40 och 41. Jag hade liksom inte den här snabba...
Men det är ju retligt, för, alltså, det är ju ett rejält nederlag då. Så man kan ju, retligt är väl 40-03, för då har man det. Men vad sa du, 40-40, ja. Då har man det kanske inte.
Nej, jag hade nog inte riktigt där. Och jag skrev, jag har faktiskt tagit en bild här på vad jag skrev i min träningsdagbok.
Vad kul! Just det, men när du kollar efter det ska jag säga att du har med dig din bedårande son Elmer, ifall man undrar varför det kommer ljud som låter som de inte kommer från en vuxen. Så stämmer att de inte är från en vuxen, utan det är från Elmer som snart är 1 år gammal.
Precis, det är ingen sån här konstig näsandning.
Konferensmage.
Ja, men jag skrev så här att jag sprang på 4 minuters tempo i början, men efter 2,5 kilometer drog Erik på lite. Mm. Jag fortsatte dock i mitt tempo. Efter 5 kilometer hade jag 20,05. Så jag låg ju bra till efter halva. Sedan tappade jag nog 10-15 sekunder per kilometer mellan 5 och 8. Och sen höll jag 4 fart sista 2 kilometerna. Mycket tack vare lite nedförslöpning och en mäktig spurt.
Mm.
Ganska kul snyggt. Även om jag hade lite smärta i ljumskarna.
Mm-hmm.
Men det var nog mest att jag inte hade löpt så mycket inför loppet, stod det. Ja.
Det känns ju starkt att du höll 4 fart. Alltså, sista kilometern går väl ofta snabbast på, även om man är skittrött och har jobbigt, men att sista 2 kilometerna går snabbt. Alltså kilometer 8-9 där tycker jag var imponerande och lite förvånande.
Ja,
att det gick så snabbt.
Absolut. Samtidigt vek jag ju ner mig där då, tydligt mellan 5 och 8.
Ja, just det.
Och det är väl en ganska typiskt ställe att vika ner sig lite på. Det är ju då det börjar bli jobbigt.
Mm.
Om man har pacat sig rätt så brukar ju ett millopp vara hyfsat bekvämt i 5 kilometer. Och sen mellan 6 och 8 så upplever jag det. Eller 6 och 9 kanske. Och sen är det väldigt jobbigt. Och sen sista kilometern brukar ju ändå gå. För då vet man att man snart får bara lägga sig och chippa efter annan.
Jag har bara sprungit ett millopp. Det var Kungsholmen runt. Och det var ju vanvettigt jobbigt mellan typ, som du säger, 5 och 9 kanske. 5 och 8 någonting. Sen så var det nerför, och sen när man har 1 kilometer kvar, då vet man att man bara tar det sista man har.
Så är det verkligen. Så är det fortfarande när jag springer milen. Samma känsla.
Ja.
Så det är som är kul med löpning, att det är överförbart känslan, tror jag. Även om man springer på 30 eller 60 på milen, så har man nog ungefär samma känsla. Det är lite härligt, tycker jag.
Ja. Men hur gick du vidare efter det där då?
Jag vet att jag den våren, jag kommer ju lägga ut orden här, ni får klippa som man brukar säga i poddar.
Så här kanske blir kvar.
Men i alla fall så jag var en period i Argentina, i Buenos Aires, vintern efter. Det här låter ju riktigt flashigt. Ja. Och det var det ju, det var superhärligt. Pluggade lite spanska och åt kött och sprang. Jag upptäckte tröskelintervallen.
Mm.
Som man ju upptäcker där när man börjar förstå varför höll jag inte hela det här loppet. Utan ja, då fattar jag. Okay.
Är det fartuthållighet?
Ja, jag tror det. Att det var det jag saknade. Jag var ganska snabb. Jag tror jag hade lugnt snabbheten för att klara 40. Mm. Men jag orkade liksom inte en mil i den farten. Så då hittade jag de här tröskelintervallerna. Och då var det tusingar jag började med.
Mm.
Alltså 1000 meter. Och då hade jag läst att tröskelfart var ungefär 10 sekunder långsammare än milfart. I alla fall stämmer det om man springer milen på runt 40. Och då började jag springa runt en liten sjö där i en park nära Palermo där jag bodde i Buenos Aires.
Och allting låter väldigt mycket som bröderna Ingebrigtsen nu. De springer också runt en liten sjö och de kör också mycket tröskel.
Jag hade ingen sån här laktatmätare.
Nej, okay. Och ingen pappa som var galen.
Nej, eller ja, det har jag ju, men han var inte där. Men då började jag springa 6 gånger 1000 i 4:10 fart med en minuts vila.
Mm. Det var ett ganska snällt pass då.
Ja, men jag var inte van så jag tyckte nog det var ganska jobbigt. Och sen kanske nästa vecka, om jag klarade det, då gjorde jag 7 gånger 1000 i 4:10 fart med en minuts vila. Och sen gjorde jag 8 gånger 1000 veckan efter det om jag fortfarande tyckte att det var bekvämt. Och sen när jag hade gjort 8 gånger 1000 i 4:10 fart med en minuts vila, så då ökade jag inte farten. För då hade jag läst någonstans att då kunde man börja om på 6 gånger 1000, samma fart, 4:10, för då är den farten jag trodde min tröskel var på. Men så sänkte jag vilan till 45 sekunder.
Mm-hmm.
Och så gick jag upp till 7 till 8 med 45 sekunder. Sen var målet att gå ner till 30 sekunders vila bara. Och sista passet då skulle vara 8 gånger 1000 med 30 sekunders vila i 4:10 fart. Jag tror aldrig jag kom dit, men det var det som var tanken.
Och vilan var stå, gå, vila, inte joggvila.
Ja, precis. Mm. Då var det nog det. Men 30 sekunders vila, då är det ju nästan bara, det är klart man hinner återhämta sig lite grann, men det är mer mentalt att få bryta upp det lite.
Vad sa du? Vad kom du ner till som mest och snabbast och minst vila? Sorry.
Jag tänker att jag aldrig kom riktigt till, men jag kanske sprang 8 gånger 1000 med 45 sekunders vila i min då tröskelfart.
Mm, du sänkte aldrig farten utan det var...
Nej, jag tror aldrig han gör det. Nej. I den där perioden. Det var för mycket kött och spanska.
Och hade du siktet då på något lopp där du skulle klara den här milstolpen som du hade misslyckats?
Det är jag lite osäker på, för jag kollade igenom sen och tänkte att det är klart det var Hässelby-loppet igen. Mm. Men jag sprang sen bara midnattsloppet när jag kom tillbaka till Sverige på sommaren där. Och det är ju inte känt för att det var ett PB-lopp.
Nej.
Och mycket riktigt sprang jag ju sämre. Alltså jag hade 41:20. Mm. På det midnattsloppet. Och det kan jag väl säga, ja, det kanske var lite bättre än 40-40 på Hässelby, men inte så himla mycket. Jag tror inte kanske att det ens var under 40. Det var nog i den trakten kanske.
Du kan också ha varit i någon jobbig startgrupp med mycket folk och zigzaglöpning. Och
jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men absolut.
Så till sen, ditt försvar.
Ja, tack. Så det var det. Sen sprang jag Lidingö-loppet det året.
Mm.
Så det var de loppen jag gjorde. Jag gjorde liksom bara ett lopp per år.
Minns du tiden eller på Lidingö-loppet då?
Ja, 2:32 efter jättemycket kramp sista milen.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Så mitt mål var ju bara under 2:30. Eller bara, men alltså.
Mm.
Ja, det fixar jag inte heller.
Med den tiden på midnattsloppet så borde sub 2:30 inte varit något problem.
Nej, det
tycker
jag inte.
Så det var uthålligheten igen och krampen.
Ja. Svaga ben.
Fan vad
ben.
Kul att få grotta så mycket i din gamla löpning.
Ja, det var kul. Älskar att kolla upp det här faktiskt. Jag råder alla att skriva träningsdagbok. Mm. Inte bara för att det är kul att skriva upp och det gör att man tränar mer. Och inte bara för att man kan då lära sig mer om sin egen träning, vad som funkar och inte. Utan också bara som en dagbok. Så här, vad gjorde jag? Ja, just, jag sprang runt den där sjön i Argentina. Mm. Var ute och kutade bland folk som åkte inlines.
Får bara så härliga bilder i huvudet. Typ.
Ja. Så det var jättehäftigt. Men sen kom det här magiska året, 2012. Då hade jag ju fyllt 30. Så då var det dags att få till det här med första gången.
Ålderskris och sådär.
Nu ljög jag ju.
Jaha.
För då, förlåt. Då sprang jag Stockholm halvmara istället. Jag sprang aldrig något millopp 2012 heller.
2012 när du var 30.
Då sprang jag halvmaran då precis över 1:30. Mycket misslyckande här i början känner jag. 1:30:53. Det är också sådär att man gick precis över drömmål.
Mm. Men det var för sig en väldigt bra tid.
Ja, det är det ju. Men det var ju inte bra om man tänker på att man ville springa under 1:30.
Nej.
Så nu rörde jag ihop det lite. Men 2013 var det som det hände. Men det blev så himla konstigt för mig, för att då började jag träna för klassiken.
Ja.
Och då känner jag att jag kollade min träningsdagbok, och då hade jag börjat spela ännu lite mindre fotboll. Så då fanns det mer tid för annan träning. Och då gick jag ganska... Ja, men då hittade jag ett träningsprogram för Lidingöloppet som var mycket mer uppstyrt. Elmer, ska inte du sova?
Han är glad och trött samtidigt.
Ja, det är en jättekonstig kombination.
Mm.
Men det var i alla fall så. Vill du höra det här? Eller? Ska vi... Ni klipper ingenting, eller?
Det här är det mest spännande jag någonsin har hört. Ser du inte hur mina pupiller är liksom helt vidgade?
Om jag kollar på producenten här, hon himlar med ögonen. Nej, men... 2013 i alla fall. Klassiken.
Ja.
Och då tänker jag, Lidingöloppet, fokus. Och då tror jag att jag tänkte att jag skulle passa ordentligt där. Hittade ett schema på internet. Jag tror det var för 2:15. Men så justerade jag det lite grann, för jag visste inte om jag kunde göra 2:15 på Lidingöloppet.
Det är medaljtiden.
Det är medaljtiden.
Ganska hårt.
Så 4:30 fart, men kuperat. Det jag märkte då med det schemat var ju att det var så mycket mer volym än vad jag tidigare hade sprungit.
Ja.
Jag kanske låg liksom... När jag missade på SLB-loppet första året, då kanske jag sprang en mil i veckan liksom, förutom fotbollen. Och sen när jag började hitta de här tröskelintervallerna, då kanske började bli två, tre mil då, när det var som mest. Och sen det här programmet var ju då 4-5 mil, vilket jag tyckte var supermycket i veckan.
Ja, det måste ju verkligen ha känts
och men det var liksom mycket så här att det var 3 kilometer bara uppvärmning, och tröskelintervallerna var ju inte liksom, var ju aldrig 6 gånger 1000, det var alltid minst 8-9 kilometer totalt, alltså om det var 3 gånger 3 eller 4 gånger 2 eller vad det nu kunde vara, så var det alltid upp i den volymnivån på tröskeln. Så då tror jag hände ganska mycket ändå med min kropp, att jag fick den här volymen, och då hände saker med min uthållighet. Jag sprang Lidingö i loppet på 2:24 då.
Mm.
Också efter mycket kramp. Så jag tror att jag var i alla fall under 2:20 i form. Och då sprang jag Hässelby-loppet också. Och ganska lätt sprang under 40.
Vad hamnade du på då?
Då hade jag 39:20.
Mm. Det var ju övertygande då.
Ja, och jag skrev också. Jag kollade det och då skrev jag liksom att... Att jag hamnade i startgrupp 2 och inte längst fram. Jag fick liksom zigzacka första kilometerna och kände väl att jag inte kanske tryckte allt i slutet, för att jag var så himla långt under 40 och hade lite så här, det här kan ju... Det, jag avslutade med att det här är nog någonting jag kan slå nästa år ganska lätt. Så det var liksom min första. Så jag var så himla säker, tror jag, innan det loppet att det skulle jag fixa.
Var det en härlig känsla?
Det var liksom en lättnad kanske, ja, mer, en befrielse.
Men hade du någon gång gjort det på träning?
Nej, det hade jag aldrig gjort. Så det var ju första gången.
Och om du hade gjort det på träning, räknas det överhuvudtaget?
Nej, det hade du väl inte gjort.
Nej.
Det tycker jag inte.
Så egentligen kan man säga så att för att tjäna en dryg minut så var du tvungen att öka mängden med 500% typ.
Det låter ju så. Ja. Ja, men det kanske var det som gjorde susen.
Och... Det är ju ett märkligt perspektiv. Men man kan tänka sig då att du hade bra syreupptag och bra fart från din idrottsbakgrund. Men du behövde lära kroppen uthållighet. Både kanske muskler och liksom hela energisystemet då.
Jättebra analys. Jag tänkte ju säga det, att fotbollen har man ju fått där. Där gjorde vi ju ibland att vi sprang även på träningarna, men då var det mer det här 15-15, 70-20, sådana där intervaller där man springer ganska hårt nära max och sen fick vila, och det är ju sån där syreupptagsträning egentligen om man tänker på löpning, men vi gjorde det ju för att det är så fotboll ser ut, att man gör en maxlöpning och sen blir det inkast och så går man runt och vilar ett tag och sen blir det en ny maxlöpning. Så det var ju nu så här efterhand att jag måste ha haft ganska bra VO2 max, men inte kunna bara hålla på och få bort liksom de här trötthetsämnena, laktat och så.
Jag tror inte jag har sagt det, vågat säga det under den här inspelningen, men anledningen till att jag gör det här poddavsnittet, det är ju att jag precis har börjat nosa på det här Sub 40 själv. Mm. Det var när jag var på Activitus, där man kan kolla sina olika alltså trösklar, aerob och anaerob och sin VO2 max. Nu så hade jag förbättrat mig och de som gjorde testet antydde att du kanske kan klara att gå under 40 snart. Mm. Jag tänkte egentligen att det kanske är nästa år, att det är långt bort. Men nu har jag börjat bli sugen på det och tänker att jag ska försöka på varvet Milen i Södertälje som är slutet av oktober, veckan efter hästförloppet.
Och jag får man fråga vad du hade för fart då på din anaeroba tröskel?
Ja, anaerob, alltså det som man brukar väl säga mjölksyra tröskel, var 4.15. Mm. Och när jag testade 4 månader innan i april, då hade jag 4.35.
Just det.
Och den gången, typ en månad efter att jag testade då, hade 4.35, då sprang jag Kungsholmen runt på 42-49. Jag minns inte vad det blev för fart. Är det 4-15 fart kanske?
Ja, det måste det. 42,5 är ju 4-15.
Just, så 4-17 var det nog då. Så att då var jag väl, jag kanske hade hunnit förbättra den lite, men säg att jag var 10-15 sekunder under. Mm.
Då är du precis på gränsen just nu då? Ja. Men det är ju vad jag tror att det kan ligga i, men ja, det är nog på gränsen.
Och jag har också en helt annan bakgrund än du, för att jag kommer från det hållet att jag inte har något som helst varken syreupptag eller liksom något trösklar, så att jag har inte någon sån idrottsbakgrund. Möjligt att mina muskler har fått en del träning framåt på min styrketräning, men inte någon konditionsidrott. Så att jag har behövt träna väldigt mycket för att komma till den här ändå rätt blygsamma nivån som jag är på nu. Mm. Och då undrar ju jag, kan alla klara att springa en mil under 40 minuter? Det är klart, det är inte alla. Nej. Som man är 95-årig person som börjar, så går det inte. Men hur många klarar det?
Det är så svårt att säga så här, att alla sticker ut och säga att alla klarar det, sticker ut hakan eller på säga. Men alltså att, för det blir ju lite trist för dem som har hållit på då kanske 10-15 år, ja, och inte klarat det. Och så säger man att alla kan klara det lätt. Det förminskar ju deras prestation om man har sprungit på 43, vilket också är en bra tid. Men sen har jag ju sett ganska många som kanske inte har någon idrottsbakgrund, springer ganska knackigt eller ryckigt, alltså rent tekniskt sett.
Som jag.
Nej, men du börjar springa väldigt fint tycker jag.
Jag minns att du skulle filma mig i våras och du hade svårt att liksom få upp hakan, för du tappade hakan och du hade aldrig sett något så fult.
Nej, du springer fint tycker jag. Du har en liten härlig grej med ena handen som jag tycker är en bra signum. Förut tyckte jag att det där borde han inte ta bort, men jag tycker du ska ha kvar det, för att man ser att det är du som kommer.
Ja.
Men annars så ser det ju superbra ut.
Ja, bra.
Men alltså jag tror att man inte behöver vara så rädd för just sub 40.
Nej.
Men det ligger nog någonstans att just 40-45, ja, det tror jag de ganska många skulle kunna klara om man är liksom frisk i övrigt och har tid att lägga ner några pass i veckan. Sen är det såklart att det är, vissa klarar också ett pass i veckan och vissa behöver kanske fem.
Ja.
Så är det ju.
Jag kanske ska säga det att om man pratar om sub 40 för män, så brukar man översätta det till sub 45 för kvinnor, eller?
Ja, precis. Något sånt.
Adam Stenman.
Första gången som jag sprang milen under 40 minuter var på Lidingöloppet 2002. Då var jag 16 år och sprang i pojkklass på den här sista milen som är ganska backig där på Grönsta Gärde. Och guldmålet var ju såklart att vinna eller komma på pallen, men silvermålet var att springa under 40 minuter. Så att man blev en löpare så att säga. Och jag sprang in på 39 minuter och 51 sekunder och min kompis klarade också. Och efter det så blev det på något sätt lättare att hävda sig, lättare att prata och även en egen känsla av att ja, men det här kan jag. Nu är jag mycket mer en löpare för att jag har sprungit under 40 minuter. Nu var det gjort. Och den känslan har jag därefter tagit med mig.
Sara Edsberger.
Första gången som jag sprang milen under 40 minuter var på Sylvesterloppet i Göteborg 2017. Då hade jag tränat med min tränare Patrik i ett år nästan. Men jag hade tränat löpning sedan 2010, så i 7 år. Att springa under 40 minuter på milen kändes som en jättestor grej för mig verkligen. Och det gjorde att jag började och vågade tro på att jo, men jag kan ju utvecklas ännu mer som löpare. Så det var en riktig sån boost för självförtroendet. Och ja, nej men det kändes ja, men som en jättestor grej. Det är ju något med det här just under 40 minuter på milen. Det är ju en magisk gräns där. Så jag är jätteglad att jag lyckades med det.
Men jag skriver...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Säga så här att man har man fart, alltså man måste ju ha någon del tror jag. Alltså du kommer ju aldrig kunna springa under 40 om du inte kan springa under 4 minuter på kilometern, alltså den farten.
Nej.
Om du inte ens ska springa 100 meter i det, då blir det ju jättesvårt även om du har superuthållighet. Du måste ju ha den farten. Men kan du springa så att det inte är en hemsk fart, så kommer du kunna jobba med kroppen så att den lär sig springa det. Det tror jag.
Mm. Där jag står nu är ju då min anaeroba tröskel var då 4.15. Aerob tröskelfart 5. Mm. VO2 max 60,6. Och mitt bästa så här lite snabbare pass var dock med en jättebra hare på bana, så sprang jag 5000 meter på 19.17.
Mm.
Ja, det är väl nuvarande status. Och bästa tid på milen var 42.49 i maj.
Just det.
Jag har tänkt att jag ska träna på, såklart. Jag tränar ju egentligen också mot Valencia maraton, så att det är mycket långpass och sånt där. Jag vet inte om det står i någon motsatsställning. Och sen, ja, jag funderar på hur jag ska få in de här passen som ska göra mig snabb på att springa mil. Och sen funderar jag också på att gå ner 3 kilo. För jag har hört att det ger 2-3 sekunder per mil och kilo. Nej, vänta. Nej,
per kilometer,
precis. Mm. Så att jag räknade väl ut att lågt räknat skulle jag kunna vinna 1 minut bara på att gå ner 3 kilo. Och det kändes oerhört lockande. Dock det som hände när jag började dra ner på maten var att jag blev besatt av mat och blev förkyld som jag är nu.
Mm.
Så hur ska jag göra nu?
Alltså jag tycker inte att du ska gå den här kostvägen.
Nej.
Än. För jag tycker det är liksom en lite farlig väg. Du säger själv att du kan att du blir lite sjuk och besatt av mat. Och man kanske blir lite grinig och elak där hemma. Och så finns det ju massa farligare följder som om man blir besatt av mat på riktigt. Eller
för mig var det mest att jag började hetsa äta.
Många som har så här låg energi täthet eller så här låg energiintag får ju också problem med alltså stressfrakturer, man får liksom benskörhet och sånt där. Jag tycker inte du ska gå den vägen än, kanske om du blir desperat.
Det kan man också säga om man vill ha mina stats, att jag är 1,83 och väger 80 kilo morgonvikt utan kläder.
Men det är klart, alltså, ska man vara rent krass så skulle du väga 5 kilo mindre och ha ungefär samma styrka så skulle du ju säkert vara där. Men det är som sagt, det är ett tråkigt råd att ge. Så att du kommer ju vara där om du tränar också. Men jag tror ju som sagt nu, om du gör 5000 på bana på 1917, vilket är ju någonstans 3,50 endfart, så ligger ju du på 10 000 med din uthållighet. Du tränar ju väldigt mycket.
Ja, det får man säga.
Du är jätteduktig på att träna och tror att du har en bra uthållighet. Så jag tror att du inte tappar så mycket till 10 000. Så jag skulle tippa att du ligger där någonstans mellan 4 och 4,05. På 10 000 på bana. Men det är inte 10 000 på bana du ska springa.
Nej, precis.
Även om det är ett snabbt lopp så är det ju lite, det är annat i asfalt.
Och sen kan det vara ryckigt och det kan vara folk, man ska veta när jag sprang de här 5 000 meterna, kanske jag hade någon sekund till, men att jag hade en hare som gav mig perfekt fart så att jag bara la mig i hans rygg.
Å andra sidan så är det ju träning. Det kanske ändå var andra saker som gjorde att du inte kunde peppa igång lika mycket. Jag vet inte hur bra du är. Nu var ju John där och du fick hans rygg och kanske var väldigt taggad själv. Men annars brukar man höja sig någon procent på tävling också. Så ja, jag tror att du ligger mellan 39, 40 och 40 och 45 på det där loppet.
På banan eller på loppet?
Nej, på loppet tror jag. För du har lite tid på
dig. Då, eller inte med nuvarande?
Ja, nuvarande tror jag att du ligger på 40 och 19.
Så att
ingen aning.
Jag gissar själv att jag ligger på 4,05 fart. Men just det ska jag säga också. Jag sprang ju ett 5 km lopp på 20,01. Som var mer, det var ju mer kuperat än vad det kommer vara på varvet milen. Det var liksom lite backar. Ja, så det ger ju någon slags fingervisning också. Och där var det ju ett vanligt lopp, ingen farthållning eller rycket sådär. 20-01. Så att jag tänker mig att jag ska bli ungefär 5 sekunder bättre per kilometer under den här tiden som är från nu till oktober.
Men vad tror du själv att du behöver göra då?
Jag får inte säga att gå ner i vikt då.
Nej. Det är en sån där grej som kan komma automatiskt av att man börjar springa mycket.
Ja, men jag tänker mig väl kanske, för att nu har jag sprungit. Min träning har bestått av jättelånga långpass. Ganska lugna, fast nu kuperat. Så att, ja, så att det har blivit lite styrketräning i det och sådär. Sen har det varit lätt distans. Och jag kan verkligen springa lätt distans. Alltså det är 5,40 fart kan det vara. Och sen så har jag sprungit trösklar och då ganska långa, typ 3 gånger 3 kilometer, och då är det ungefär 4,20 fart. Så det jag tror själv, det är att jag ska göra som du, fast med tusingar, fast istället för att det ska vara tröskelfart så ska det vara överfart snarare. Så att jag tror att jag ska liksom börja träna på typ 3,55 fart kanske.
Jag tror också att du måste, eller måste, men bör lägga in lite överfart. Sen behöver det inte vara liksom 6, 7, 8 kilometer på ett pass totalt, utan det kan nog vara kortare. Men jag tror du behöver få in den snabbheten. För att då kommer ju allt bli lättare liksom. Om du dessutom blir starkare i kroppen, eller att du får en bättre, alltså biodynamik, eller vad säger man? Biomekanik, förlåt. I liksom löpsteget, att du kommer upp och blir starkare i snabbare farter, så kommer ju liksom tröskelfarten hänga med. Även om inte tröskelpulsen de facto kommer förbättras, så kommer ju farten, du kommer ju ha en bättre, ett bättre steg.
Men finns det någon anledning att alltså, hur väljer man då om jag ska springa 200 meter i 3:15 eller om jag ska springa 1000 meter i 3:50, vad är rimligast?
Jag tycker nästan att jag tror att den där första grejen kan ge, för du har ändå
det gör jag aldrig.
Nej, för du har ju ändå 60 i syreupptag.
Mm.
Och om du kanske springer någonstans mitt emellan där då, att du springer med de här norska intervallerna 4x4 minuter med 3 minuters vila, ganska så här all out, då kanske du skulle ligga på, jag vet inte, 3:40. Mm. Jag har ingen aning. Men där har ju ändå, jag tror ändå du har tillräckligt syreupptag. Jag tror att du kan putsa till formen med lite snabbhet. Å andra sidan är inte det riktigt likt din maratonträning.
Nej.
För vad du behöver göra i Valencia. Så att det är frågan om du vill satsa på två fronter här. Men jag tror ju även att om du gör 6x1000 i, eller 5x1000 kanske, i din 5 km fart som är 3:50 då. Så
med en minut vila eller?
Ja, eller till och med två kanske.
Mm. För jag gjorde ett upplägg som jag hittade på själv. Jag hittade på allting själv. Under sommaren så sprang jag bara jättemycket. Bara lugnt nästan. Sen när jag skulle börja springa något intervallpass så tänkte jag att jag vill ha tröskel och jag vill ha ännu snabbare och jag vill inte vara för sliten. Så då la jag det samtidigt. Det här är eget huvud. Och då sprang jag först 2,5 km till löparbanan. Sen sprang jag 3x1000 med 3 minuters vila. Och då var det ungefär första tusingen kanske 3:45, andra tusingen 3:40, tredje kanske 3:30-3:35. Så tydlig överfart.
Mm.
Och sen vila 5 minuter kanske. Och sen 3x3 km på banatröskel.
Mm.
Så att 12 snabba kilometer. Och sen, och mellan de här 3x3 km var det 2 minuters joggvila. Och sen 2,5 km hem. Så att det blev väl ganska många kilometer och ganska många snabba.
Ja.
Och en del då skulle nog säga att det var rätt hårt.
Ja, det skulle jag också säga att det var. Ja, fläskiga pass.
Ja,
men du är det rimligt lite känd, att göra eller känd vet jag inte. Men för mig är du lite känd för att göra sjuka grejer på Strava, vilket är kul. Typ 3 gånger sista milen på Lidingö som du typ ingen någonsin har, tror jag, gjort.
Men jag tycker det är väldigt lugnt ändå.
Ja, och att sprang det är för att Hammarbybacken 28 gånger plus genom Nackareservatet 3 gånger. Ja. Så att, men det är ett bra pass. Det låter som ett bra pass. Jag tycker att sådana här kombinationspass... jag inte...
Tanken med det var ju bara då att jag skulle slippa ha 2 dagar på banan utan att det skulle vara en och att jag skulle få in båda. Sen kanske det är för jobbigt, jag vet inte.
Nej, jag skulle nog kanske sära det på 2 pass. Att tröskel är ju känt att det inte sliter lika mycket men att det ger bra effekt.
Mm.
Alltså om man har ett tröskelpass och sen kanske du ska gå in och fokusera lite på den där andra delen på ett specifikt pass. Det tror jag nu att du fixar att göra. Men det är om du ska mara i fartsintervaller på den tredje dag. Då tror jag, och ett långpass på en fjärde. Då blir det ju för hårt.
Så då fartsintervallerna kanske... tänker jag få komma efter varvet milen.
Ja, ja, det låter smart.
En specifik fas.
Mm. Men jag vet inte, just kombinationspass tycker jag är kul. Jag körde häromdagen ett pass som jag hittade som Johan Olsson hade kört, skidåkaren.
Mm. Mm.
Inför Lidingöloppet i fjol. När han sprang väldigt bra. Och jag vet, jag pratat med löpcoacher om det här upplägget också. De tycker att det är ganska hårt. Många löpcoacher märker man ju tycker att många pass är väldigt hårda.
Ja.
De är liksom, de tänker väldigt mycket på det här kontinuerliga, att ligga just på det, en hög volym, och sen visst har man något pass här och där som är riktigt utmanande, men det är liksom totalen som kommer räknas.
Mm.
Och gör man då hårda pass som det här som du gjorde, om du inte hade varit van vid det, liksom någon lyssnare, då kan det kanske istället bli att du bara bryter ner dig själv eller får en skada och då är du borta 4 veckor. Då är det bättre att köra ett lugnt pass varje dag. Liksom. Men det passet jag körde häromdagen var i alla fall 3000 meter i någon typ av tröskelansträngning på eljusspår, så kuperat. Sen joggade jag 3 minuter och sen körde jag en stege där jag körde 800, 600, 400, 200 meter, 200, 400, 600, 800.
Okej.
Och de fart
ner och upp.
Ja, som en steg uppifrån 800 ner till 200 och sen upp igen till 800. Ja. Och en minuts gåvila mellan.
Och vilka farter då?
Att det blev ju lite beroende på hur kuperingen såg ut. Om jag stod i botten av en backe när jag hade en 200-ring så blev ju inte den så himla snabb. Men allt var ju snabbare än tröskel i alla fall. Men från 3 och... Va, det snabbaste kanske var 3:20. Det var en 200-ring som gick platt liksom. Och sen var det ju... ja, upp till någonstans 3.50 kanske. Så mycket hårda fart där, men inte sådär att, eftersom det är lite kortare och så var inte pulsen var inte riktigt stenhård, utan det är mer liksom det här att vänja kroppen och springa fort.
Ja.
Det var slitigt men kul.
Det är roligt med tuffa pass.
Ja. Så jag tror att de där kombinationspassen kan nog göras. Jag vet inte vad som är bäst. Oftast brukar man, alltså om man ska lägga det snabba först eller tröskeln först.
Nej, för John, jag frågade John. Ja. Han är ju inte som löpcoach. Alltså John Kingstedt, som kallas för Jesus, en elitlöpare. Han gillar ju sånt som är hårt och brutalt. Mm. Och så. Men däremot så sa han att man ska lägga det snabba sist. Alltså man tar först tröskeln och sen tar man de där snabba.
Men du gjorde då tvärtom för att du litar inte på Jesus.
Men det, jag gjorde tvärtom för att jag tyckte det var som doping. Att det kändes jättelätt med tröskelfarten.
Ja, det är smart. Då kanske du får det här lite grann som vi har snackat om i våran podd. Om det här med muskelfibrer och man kopplar på hela.
Ja, just det. Men det är ganska skönt att gå från 3.35-fart till 4.20-fart. Mm.
Men jag gjorde också tvärtom. Så det är nog det vanligaste jag har varit med om också. Att man har kört tröskeln först och sen avslutar man. För risken är ju att om du springer de där tre snabba så där hårt. Att du liksom inte har, du har redan gått över tröskeln. Så du har så mycket laktat i blodet så att du kanske inte kan riktigt göra den här tröskeln på bra sätt. Men du är ju en maskin så att du orkar ju allt.
Det vet jag inte. Men om vi bestämmer ett pass då, som så här, det här är Mannes magiska pass och alla de som lyssnar som också närmar sig den här milstolpen. Och det kanske inte behöver vara egentligen sub 40 utan man kanske kan översätta det till sub 45 och 50 och 60. Mm. Mm. Magiska passet för att springa en snabb mil om, vad är det, en och en halv månad.
Oj, det är så svårt när man ska välja ut ett pass. Men jag tycker typ att det här som jag körde då, det skulle vara ganska bra tror jag. Sen kanske man inte behöver köra stegen upp. Men säg att man kör 3000 i en fart 5-10 sekunder långsammare än sin tänkta milfart.
Mm.
Vilar de här, joggar de här 3 minuterna och sen går man. Då kanske man kan gå från 1000 meter och där kan man ligga ungefär på samma nivå.
Mm.
Eller kanske 10 kilometers fart på tusingen. Och sen så går man ner 800, 600, 400, 200. Och så ökar man ju farten. Så sista 200-ringen där kan vara snabb alltså. Och 600-ringen kanske är 5 kilometers fart. Eller.
Är tanken då att de här först inledande 3 kilometerna är liksom jobbigast på något vis?
Nej, men jag tänker att det är ett magiskt pass om man bara ska köra ett sådär. Som, då får man med ganska mycket på det passet. Mm. Men sen om jag skulle liksom göra en typ en veckas upplägg, då är det här klassiska är ju typ som nästan alla kör på alla nivåer, att de har ett långpass och då för milen så, man kan springa en långpass med 25 eller 30, det gör de bästa millöparna, men om man är liksom lite mer amatör eller nybörjare så kanske man kan börja tänka att man ska springa 15 på det passet och då kan det gå lugnt. Och sen har vi ett som är lite snabbare överfart, när du kanske springer 5 kilometers fart, alltså i ditt fall då 3.45 till 3.50. Och där kan man ju unna sig lite mer vila för att man vill vara lite fräsch. Och sen den här tröskeln då, tröskelpassen som kan vara antingen tusingar, 8-10 eller 6-10 beroende på vart man står, eller en sån 5 kilometer i tröskelfart, eller en grej som jag tror att jag har kört lite för lite av, som jag tror många kan dra nytta av, det är att springa liksom 5000, där man springer kanske 500 meter i 3.50, och så springer 500 meter i 4.15 och sen kör du liksom en fartlek. Det är en ganska kontrollerad fartlek. Mm. Man kan köra den här klassiska som att man har talat som fartlek, att man springer till en stolpe. Ja, jag springer max i den stolpen och sen, jag tycker det är lite för ostrukturerat. Ja. Vissa älskar ju det och bara så här, jag springer till den där busken och sen får jag gå lite och sen joggar jag en sväng och sen springer jag till den där busshållplatsen. Jag
tycker det är svårt.
Blir ju ostrukturerat, men om man kör ganska strukturerad typ fartlek eller jojo, att du kör eller kanske 400 i 3.50 och sen 600 i 4.20. Så du ligger lite över och under tröskeln hela tiden, vilket gör att du kommer samla på dig lite mjölksyra under det här när du går lite fortare, som du sen då får lära dig hantera under en, alltså försöka få ur kroppen fast på en ganska hög hastighet, vilket är ju väldigt, väldigt viktigt på milen, där man ligger ju över tröskel ganska mycket. då är det ju bra att kunna liksom vara duktig på att transportera bort de här förkyrade.
Särskilt på kilometer 5-8.
Precis. Mm. Så där tror jag, det tror jag är ett annat magiskt pass. Mm. Att du, och det kan bli naturligt om man springer kanske eljusspår i tröskelfart. För då blir det liksom, uppför backen kommer du ha en högre ansträngning och utför kommer det vara liksom en lägre ansträngning. Farten kanske kommer vara ungefär densamma, men, eller snabbare utför, men det gör sig själv där. Alltså det blir lite fartlek naturligt.
Det märkte jag när jag körde den här passet som du nämnde 3 gånger på Lidingöloppet sista mil i hyfsat lätt fart. Att, sjukt bra pass, för att jag kom upp i tröskelpuls i de värsta backarna fast jag tog det lugnt. Och sen så fick man liksom komma ner och sen så det blev som en slags fartlek pulsmässigt. Upp och ner hela tiden. Så.
Ja, det blir lite det på Lidingöloppet. Det tror jag även som skidåkare är duktiga på Lidingöloppet. Mm. Orienterare är duktiga på Lidingöloppet. Jag tror det handlar om att, eller så alltså, löpare är också duktiga på Lidingöloppet såklart. Men alltså just det där att det blir en annan grej när man går över tröskeln och sen ligger man en bit under och över under. Till exempel, vad ska man säga, halvmaraton och milen som är mycket att man springer precis lite långsammare kanske då de flesta en tröskel på halvmara. Men det är väldigt nära tröskel och så lite snabbare en tröskel på milen. Där kan man ju ligga ganska kontrollerat precis under tröskel gör man ju ofta sina bästa lopp och så kanske man spurtar över tröskeln sista kilometerna, men just att man kanske redan på kilometer 1 kommer upp i över tröskel för att man måste typ hålla en fart och sen går man ner ganska långt när det blir platt igen. Det tror jag är något som man inte alla tränar på.
Nej, just det.
Hanna Lindholm.
Första gången jag sprang under 40 minuter på milen, det var i premiärupplagan av Arenamilen i maj 2011. Det var även första gången jag sprang 10 000 meter på bana och tiden blev 39.09. 2,5 år innan jag nådde milstolpen så sprang jag mitt första millopp på precis under 43 minuter. Men de följande 2 åren så tränade jag inte så jättemycket men lyckades ändå springa på precis över 40 minuter. Därefter gick jag med i en klubb och med bara några månader strukturerad träning så nådde jag mitt mål. Att nå milstolpen sub 40, det var väldigt viktigt. Därefter har jag nog aldrig sprungit ett millopp över 40 minuter igen.
Kristoffer Hiding.
Springa under 40, det var en stor drömgräns och en motivation för mig att träna hårt. Så jag satte igång med ett träningsprogram som syftade till att ta mig under 40 på milen. Började springa intervaller och kanske snittade en 5-6 mil i veckan. Så efter 6 veckor med löpträning så bestämde jag mig för att testa att gå all out på milen. Började på ute i Bergshamra där jag bodde då vid den tiden. Det var februari. En sen vinterdag, vårvinterdag. Solen sken. Klockan var på eftermiddagen vid 2-3 någon gång. Så att det var superhärligt. -2 grader kanske. Och jag satte mig av i bra tempo. Det känns kontrollerat. 3.55 i början. Kände att ja, men här känns ju bra. Efter 8 kilometer så kollade jag på klockan och hade fortfarande ungefär 3.53 tror jag hade i snitt. Och började då nästan gråta, för då förstod jag verkligen att jag skulle fixa att springa under 40 minuter. Och de sista 2 kilometrarna längs med ängarna borta på Norra Djurgården var ju helt magiska. Ett av de största löparögonblicken i mitt liv faktiskt, för att jag var ju relativt nyfrälst då också. Jag hade sprungit i 6 veckor och kände att det här var enormt stort för mig.
Linnea Isaksson.
Första gången jag sprang under 40 minuter på milen, det var på Tjejmilen förra året, alltså 2018. Jag hade då sprungit kontinuerligt i ungefär 2 år och hela våren 2018 så kämpade jag för att komma under 40 minuter. Jag var bara några sekunder ifrån varje gång, men det var som att något hade satt sig i huvudet. Då var det någon som sa till mig att men spring bara. Tänk inte att du ska under 40 minuter. Så det gjorde jag. Jag kopplade bort tanken om sub 40 och bara sprang. Och jag sprang på 39.56. Det var en sån stor lättnad att springa över mållinjen den gången. Det där var en viktig milstolpe i min löpningskarriär. För sen dess har jag bara kunnat springa snabbare och snabbare. Och jag kan använda det där tankesättet till alla distanser jag springer där jag har tidsmål. Och nu, ett år senare, så är jag bara 10 sekunder från att komma under 38 på milen.
Du har ju en del så här adepter som du tränar som löpcoach. Och sen så mig följer du på Strava.
Mm.
Är det någonting som jag gör fel? Som dina adepter gör fel? Liksom, så här något stort, så här, ta bort det passet. Eller oj, det där, så där får du inte göra om du ska klara det här återvärda målet. Eller bara tuffa på?
Nej, men om man ska gå till adepterna så har det varit kanske lite att få dem att träna lite mer bara.
Mm.
För det tror jag är viktigt, att liksom hitta sätt att motivera dem och träna mer och sen försöka hålla dem skadefria och peppade på att fortsätta. Men det har de ju gjort nu, de jag tränar nu. Det känns som att de är väldigt inne i en positiv trend.
Mm, ja, bra.
De har fattat vad som krävs. För dig har det ju alltid från början sett, du har ju lite den här maniska personligheten,
oh, ja,
kanske utan att jag vet exakt, men du verkar ju börja med något och då gör du det. Mm. Men du gör det ju också, jag tycker ändå att du gör det rimligt smart.
Ja, bra.
Jag tror att kanske med den här styrketräningsbakgrunden så har dina liksom muskler och leder, och de kanske tål lite mer slitage, plus att du springer väldigt mycket inte så snabba farter. Så gör att du kanske har kunnat...
Ja, det tycker jag att jag själv sticker ut lite på Strava med, jämför med folk som är lika bra eller dåliga som jag. Eller också om man tittar på så här maraton.se, så kan det stå, alltså jag blir nästan stressad när det står så här, spring lätt distans 4:30 till 5. Det tycker jag ändå är ganska snabbt liksom.
Mm.
För mig är det snabbt. Alltså jag tycker om det är en så här riktigt bekväm fart, det är 5:30 typ. Mer.
Men du har ju lyssnat mycket på Maratonlabbet också,
ja,
en podcast om hur man ska bli bra på maraton. Och, så jag kan ju inte säga att du tränar fel, eftersom du tränar lite likt som vi har snackat om. Mm. Och vi har snackat med löpcoacher, det är inte jag och Erik som har kommit på allt det där. Men just att man ser så här, program ska inte hänga ut något program, men det finns ju program för kända maraton och så. Som är jättebra, men de är ju ofta, även för de som ska springa under 3 timmar, så är det ju, volymen är ju sällan över 7 mil en vecka. Ofta ligger det ju på 5-6 mil vecka ut och vecka in.
Och sen är det ganska snabba farter.
Ja, och även liksom backe sista veckorna och sådär. Men det du, när du känns ju som att träna väldigt bra för maraton i alla fall. Och du ligger ju på samma volym som jag i princip.
Ja, det kanske jag ska vara ärlig och säga. Det är ju lätt liksom så här, att man blir den här, nej men jag har inte pluggat alls till provet. Alltså jag kan säga herregud, jag har pluggat till provet.
Mm.
Jag springer ju liksom så mycket som folk som är riktigt, riktigt bra. Och i våras så sprang jag inte så mycket för mig. Då var det liksom, någon månad var 15 mil och någon månad var 20 mil och så här, beroende på att jag hade ont. Så att jag tog bort all distanslöpning och sprang bara de nyckelpassen. Men i juli så sprang jag för första gången 40 mil. Som då i princip bara var skogsspår och lugnt.
Mm.
Jättekul träningsmånad. Alltså, inga så här pass som man hade ångest inför eller någonting, utan bara mysjogg. Och i augusti sprang jag, vänta, juli, har jag augusti varit? Ja, det har det. I augusti sprang jag 37 mil.
Ja.
Och då sprang jag ibland lite snabbare. Det är ju jättemycket och det är ju ett experiment. Det kan vara så att jag håller på att gå sönder. Mm. Det är ju för att jag gillar att springa.
Mm.
Så är det ju.
Men svaret på den här frågan är att jag tycker att du tränar väldigt bra. Kanske för milen då, att du behöver lite mer snabbhetsträning.
Mm.
För jag tror att du har uthålligheten. Och... för maraton ser det ju riktigt lovande ut. Då är det ju mer det här vecka ut, vecka in, vara ganska tung, köra de här marafartsintervallerna som blir långa pass liksom, plus att du kan köra lång pass. Men att du bara behöver bibehålla farten i kortare sjok sådär, mest för att hålla uppe din fart så att du inte tappar det helt. Men det behöver inte vara så här att man håller på att göra massa tröskelträning, i alla fall inte den specifika perioden, det gör man lite tidigare. Och adepterna tror jag hade fattat att de ska träna varierat. Annars är det varierat, öka volymen, träna varierat, inte köra samma pass. Kolla så att man inte råkar köra samma pass varje gång. Som jag sprang kanske lite när jag började springa.
Ja, jag tänkte precis det, att du var ju exakt motsatsen till det. 1 mil i veckan, kanske 2-5 kilometers pass, väldigt hårt.
Ja, men då var det ju som att jag stack ut och gjorde de här så kallade mellanmjölkspassen. Sen tränade jag alldeles för lite löpning för att bli bra på löpning på riktigt, även om jag var okej liksom. Med min fotbollsbakgrund. Mm. Så Så sen tycker jag en ganska bra start är bara att tänka så här, ja, men jag kan träna 3 pass i veckan kanske är rimligt för folk, eller 2 till 3. Då är liksom få in det här långa passet som kan vara lugnt, och sen ett med snabbare farter och ett runt den här milfarten eller lite långsammare med uppdelat på intervaller. Då har man en bra grund. Sen när man gör ökar där, då är det egentligen bara att lägga in de här som du är bra på. Alltså distanspass.
Mm.
Lägga liksom 8 kilometer till jobbet eller bara med sin sambo eller med hunden eller barnet som cyklar. Alltså så här, kanske 6 kilometer, men bara samla kilometer i lugn fart för varje gång. Då du tränar i systemen, även om det inte är lika effektivt som de här stenhårda intervallerna. Nej. Men det är bra mycket mer skonsamt. Och du får effekt, så det är alla de där kilometerna kommer ju räknas.
Jag har märkt att man skulle kunna faktiskt springa hur mycket som helst. Jag som bor 1 mil härifrån där vi sitter nu, 1 mil från stan typ. Jag är i stan massa gånger i veckan. Jag brukar bara unna mig på torsdagar så springa till och från. Så blir det 2 mil där. Om jag skulle springa alltid när jag kunde transportlöpa så skulle det bli för mycket löpning. Så jag måste liksom cykla istället. Men det skulle ju inte vara något svårt så.
Nej.
Skulle jag lyssna på en ljudbok eller radio och sen springa lugnt till och lugnt från.
Ja.
Sen så kan det bli lite fartlek. Jag träffade någon kille vid Liljeholmsbron som la sig i min rygg, och sen när han gick om så ville jag lägga mig, och sen så blev det att vi så här, typ utan ens titta på varandra, raceade mot varandra hela vägen till Skeppsbron.
Ja.
Otroligt roligt.
Perfekt.
Ja. Men så man skulle verkligen kunna springa mycket. Men jag undrar också så här, ska man tänka annorlunda än det vi har sagt nu om man satsar på sub 60, 50 eller 45? Eller kan man översätta det om man säger då överfart är då 5:30 och att man ska göra ungefär samma...
Man kan ju översätta det ganska exakt. Bara det att skillnaden kanske lite grann, när vi snackar om tröskel på 40, om man springer milen runt 40 minuter.
Mm.
Så man brukar säga att tröskel är ju, alltså anaeroba tröskeln, den här mjölksyra tröskeln. När man testar det i labb så testar man ju hur mycket mängden laktat då, som man kan mäta i blodet, ökar. Men man ökar farten liksom. Och sen har man en nivå där det sticker iväg. Att man klarar inte att transportera bort det här laktatet ur blodet. Så det går för snabbt helt enkelt. Och man stumnar, som alla har känt. Man får mjölksyra i benen, man går in i väggen, man gör en brink. Jörgen Brink där, i skidor så här. Och där finns ju en nivå, den brukar man säga så här 4,0 millimol i blodet.
Just det.
Kanske är nördigt för vissa här, men, och den där är ju faktiskt inte 4,0 för alla, utan man kan vara mer eller mindre mjölksyratålig.
Mm.
Men det man brukar också säga, förutom att man kan mäta upp det så, är ju att det är ungefär den farten man orkar springa ett lopp på i 60 minuter.
Just det.
Så om man springer milen på 40, då...
Då ska man ligga över sin tröskelfart.
På milen, ja, när man springer.
Men inte,
men om man springer milen på 60, då är man ju på tröskelfart. Så då, om man ska träna i tröskelfart så kan man ju träna sin milfart.
Just det.
Men tränar man för 40 och ska köra tröskel, då kanske man är lite långsammare än sin milfart.
Det betyder att...
Så det är väl en liten skillnad.
Överfart, om man satsar på sub 60, är mycket närmare milfarten.
Ja, precis.
Ja, så... Gud, nu...
Nej, överfarten kanske blir lite längre, men just tröskelfarten är ju samma som milfart. Enligt vad jag...
Nej, men att överfarten är då närmare tröskelfarten. Blir det så?
Ja, så kan man väl säga.
Ja. Just det blir en skillnad. Ja, det är bra att hålla koll på. Vi ska snart avsluta, det känns skittråkigt.
För jag menar bara snabbt här, en elitlöpare som springer liksom Napoleon Solomon eller David Nilsson som nu gjorde, vad gör de, 61 på halvmaraton. För de är det samma ansträngning ungefär som den som springer 61 på milen.
Just det. Just det. Vi ska snart avsluta, det känns väldigt, väldigt tråkigt. För jag skulle göra en hel så här, kanske en säsong som handlar om det här ämnet tillsammans med dig. Ska jag fråga dem på Sverige Springer? Men det jag undrar nu, det är, vad händer efteråt? Alltså om vi säger att jag eller någon av våra lyssnare klarar det här målet nu under 40.
Klart det gör.
Hoppas det. Om jag tog hetsbantar. Jag ska.
Just det.
Vad sätter man upp för mål då? Vad händer efteråt? Liksom är man... färdig då? Eller vad blir nästa mål?
Alltså det finns ju... Det naturliga tror jag som många gör är ju att då tänka halvmara på 1:30.
Just det. Och vad är det för
fart? Det är ju 4.15 fart. Mm. Eller 4.16. Så egentligen, om man gör milen på 40, då tycker jag att man direkt ska klara 1.30 på halvmara. Om man halvmara tränar. Att man ökar kanske långpasset upp mot 25 åtminstone. Och tränar kanske lite mer i veckan. Kanske i alla fall 4 pass. Kom upp mot 4-5 mil. Då ska man ju fixa det. För det är ändå 15 sekunder per kilometer långsammare. Så sen efter det blir ju att då såklart halvmaran på 1.24.
Som är
samma fart på halvmaraton.
Men måste vara ganska långt ifrån. Att dubbla distansen. Mer än dubbla distansen på samma fart.
Precis, det gör inte det samma år. Men det kan ju vara ett nästa mål, tänker jag. Att kunna springa 2 milar direkt efter varandra i 40. Men det kan ta lite tid. Det tog ju ganska lång tid innan jag gjorde det. Då behövde jag ju träna riktigt seriöst.
Ja, men man kanske också kan springa 5 kilometer under typ 19, eller?
Ja, det tycker jag du skulle kunna göra om du gör milen under 40. Mm. Så det går ju att gå den vägen också, att bara liksom fortsätta springa 10 kilometer.
Ja, för att ofta så skalar man upp distansen väldigt mycket. Pratar vi om i helgen när du var jätteledsen för vi sprang väldigt långt. Så varför måste man alltid springa så långt? Ja. Och det kanske är sant, man kanske ska springa 3000 på banan jättesnabbt när man har sprungit sub 40 också.
Ja, men precis. Det vore kul med lite folk som gick en annan väg än att bara så här, ska bli längre och längre och längre. Sen hamnar man i något så här ultravasaträsk.
Ja, men typ nu när jag klarar sub 40 ska jag undra mig köpa spikskor. Och sen ska jag springa 1500 meter jättesnabbt.
Ja, fast just du ska nog satsa på ultravasaträsket.
Ja.
Nej, men absolut. Nej, men det är såklart vem som helst, eller alla får ju säga själv vilket mål de vill ha, men jag tror man ska gå lite efter vad som är roligt, och alla har ju inte samma genetiska anlag och färdigheter för samma distans heller, så att alla ska springa maraton till exempel är ju inte riktigt rimligt.
Vad är det för sub 40 på milen? Är det sub 3.15 på maraton, eller vad skulle du säga?
Ja, jag skulle säga så här att för varje fördubbling av sträckan så skulle jag lägga på 10-15 sekunder per kilometer om man rör sig här runt 40 på milen. Så det vill säga att om du springer 40 på milen, 4 fart, då kanske 5 kilometer skulle gå på någonstans 3.45-3.50 fart. Vilket är under 19, eller det är runt 19. Och sen på halvmaraton då kanske man ska säga 4.10-4.15, vilket är 1.30. Och så lägger man på ytterligare 10-15 sekunder, vilket är 4.30 fart då på maraton. Och då är det ju någonstans runt 3.10.
Uff.
Om man är, men det stämmer ju för väldigt få.
Ja.
Så att jag tror att det vanligaste är väl att man kan hålla det där ganska bra upp till halvmaraton om man är på vår nivå. Och sen så dippar det ganska ordentligt till maraton. Men om du till exempel pratar med, som jag tror att du har gjort, med Hanna Lindholm om hennes första gång hon sprang under 40, så de där duktiga uthållighetslöparna, framförallt tjejer, har ännu bättre uthållighet ofta. De diffar inte många sekunder från deras milfart till maratonfart. De tappar inte så mycket.
Hennes maratonfart är väl 3.30 numera?
Ja, hon springer milen på typ 33-34. Så jag menar, det är liksom 3.20 kanske.
Ja.
Så det är 10 sekunder. Det är helt orimligt.
Ja, det är det verkligen.
Så hon är ju väldigt då uthållighetsbetonad ändå.
Mm.
Hon tappar ingenting. Och jag vet att många av de här andra, Fogberg är ju för sig ganska snabb också. På kortare, hon är lite snabbare tror jag, på kortare distanser. Men de här, Malin Starfelt, Johanna Bäcklund, nu börjar vi nörda ner oss i kvinnliga maratonlöpare.
Ja, men det tycker jag var på tiden.
Men de håller verkligen bra. Alltså det märker jag. Jag kan ju nästan springa jämt på milen med några av de här som springer.
Ja, du slog, men till och med på halvmaraton slog du ju Malin Starfelt.
Precis. Men
och vad springer hon maraton på?
Jag tror hon har gjort 2.40 eller strax under. Hon sprang EM i fjol. Och jag fick ju kämpa för att komma under 3 i fjol. Och nu kanske, nu spekulerar jag, har inte tränat så mycket maratonträning, men om jag gör en bra satsning så skulle jag kanske kunna säga att jag har chans på 2.50, eventuellt, men jag skulle lika gärna kunna göra 2.55. Så där har inte jag den uthålligheten, och det är inte bara för att jag är en man, det är för att jag också är svag.
Så man ska helst bli superbegåvad, maratontränad, elitkvinna?
Ja, om man, det kan vara ditt mål i den här podden.
Det känns som att det skulle vara jävligt bra. Ja. De är ju duktiga alltså.
Ja, nej men så precis. För dig vore rimliga målsättningar vara under 19 på 5 kilometer, under 40, 10, under 1,30 på halvmaraton och sen i alla fall 3,15 i Valencia.
Då är det bestämt. Tack snälla Johan för att du var med. Det var väldigt upplysande.
Ja, det var jättekul att få vara med i en riktig, med en riktig poddstjärna och prata lite. För en gångs alltså, nu snackar jag inte om att min kompis Erik inte är en poddstjärna.
Och jag snackar inte om att min kompis Nils Edvall inte är en poddstjärna. Men det här kändes på riktigt. Tack så mycket!
Tack!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.